Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Idag har jag tagit mig ner till Tyresö bibliotek och jag står vid Tyresö konsthall. Och här om en stund när jag spelar in det här så är det början av april så ska det bli punk i Tyresö. Det är ett författarsamtal. Därför vi har två killar som då var killar på 70-talet eller ungdomar på 70-talet som var de bland de första punkarna i Sverige. Den ena heter Arne Wikander och den andra heter Bosse Lutén. Och vi kommer också få lyssna på en kille som heter Jalle Jarland. Och det är flera böcker här som kommer att pratas om. Och ni kommer få hänga med på den här diskussionen. Nu har jag träffat en av arrangörerna här. Vem har jag träffat här?
Jag heter Jalle Jarland. Uppväxt på skolvägen 23 i Tyresö. Så jag känner Arne sedan gammalt.
Var du någon av de här första punkarna också eller?
Ja, jag var väl inte utpräglat klädd och inte bland de första. Men jag hängde lite grann upp hos Arne och spelade ett band som hette Adam och Härmfåglarna.
Var det ett punkband?
Ja, det kan man väl kalla. Vi var ju väldigt dåliga på att spela. Så om punk är att man inte kan spela så platsar vi definitivt där.
Okej, och vad är din roll här idag?
Idag hjälper jag till med arrangemanget och ser till att alla kommer på plats och att allting fungerar. Jag har även marknadsföringsansvaret så att min roll är mera projektledarens idag.
Ja, jobbar du i Tyresö kommun eller jobbar du med böcker eller vad jobbar du med?
Ja, jag gör lite allt möjligt. Jag arrangerar lite konserter, jag är reklamare, jag jobbar med licenser så att jag är lite diversarbetare just nu.
Du vill att folk köper den här boken?
Det vill jag absolut. Den fick ju otroligt fina recensioner. Eller vad heter det? När de beslutade sig för att ge Arne Selma-priset så sa de att han är den mest lysande stjärnan på bokhimmen just nu.
Ja. Och vad heter boken?
Boken heter Den tredje punkan.
Ja. Och var kan man köpa den om man då är intresserad?
Man kan handla den på Tyresö bokhandel. Den finns även på Pet Sounds och Sound Pollution in i stan. Och du kan självklart handla den över nätet.
Jättebra. Och nu får jag upprepa ditt namn en gång till.
Jag heter Jalle Jarland.
Mycket bra namn. Det måste man kunna googla och hitta bara dig på, va?
Det kan man göra om man vill.
Ja, bra. Tack. Tack. Alltså, är det här punkare 2019?
Inte riktigt.
Nej. Ni var punkare på 70-talet?
Ja, i slutet på 70-talet. Ja,
vad heter du?
Janne.
Ja. Vad spelar du med i?
Jag har sjungit i ett band, men just då spelar jag inte någon musik överhuvudtaget.
Okej. Men du är från Tyresö?
Ja, Sikvägen.
Sikvägen? Mm. Och då är det Sikvägen forever som
säga. Nu har jag inte varit här ute på ett år. Jag bor i stan liksom. Så att, ja, min mamma bor kvar och syster.
Ja, vad bra. Ja. Och vem är här?
Jag heter Johan men jag är inte med i boken.
Du är inte med i boken? Så flera personer är nämnda i boken och kommer hit.
Mm.
Vad kul. Ja. Spelar du också med i någon punkband?
Inte då. Jag var lite för ung än så länge. Men det blev några sen.
Och bodde också på Sikvägen?
Nej. Jag kom från Skärholmen och lärde känna folk på gymnasiet som hängde här ute, så då följde jag med dem dit.
Det här var alltså ett hängställe på 70-talet?
Absolut. Jag menar, Arne hade fyllt 20 och hade egen lägenhet och hade en fantastisk samling med singlar, så det var helt fantastiskt.
Ja, vad kul. Ja, vi ska bli spännande att höra vad han säger. Mm. Ja. Här är en känd person i alla fall i Tyresö som väldigt många tyresöbor känner igen från som lärare på Nyboda skola. Vem har jag framför mig här?
Anders Eriksson.
Och vad gör du på det här? Du var ju inte punkare på 70-talet.
Nej, men jag gillar det ju väldigt mycket. Jag var ju lite fan, och Bosse var ju min elev då. Jag var hans klassföreståndare i 3 år. Och,
Bosse Lutén.
Ja, ja. Och sen tog han hand om våran son när det blev för jävligt på skolan liksom. Jag var ju hemma med barn då. Vi bytte så att...
Just det. Och du är också nämnd i Bosses bok. Den heter ju Jag älskar den pojken.
Ja, den är hemsk.
Den är hemsk, ja. Det var en fascinerande bok att läsa för den handlar om Nyboda skola också på 70-talet.
Jo. Och din pappa får höra väldigt positiva saker också för den delen.
Nej, och Sandi var alltså ja, men det var Bosses pappa och min pappa var ju kompisar.
Ja, just det. Okej.
Okay. Det var en tuff period och vi har intervjuat då Bosse på Tyres radion som han har berättat om den här perioden så det ska bli väldigt spännande. Mm. Och ser du några gamla elever här nu när du tittar runt omkring?
Nej. Inte så. Jo, där kommer en, Kjelle. Ja, till exempel.
För nu är det liksom 70-tal. Var...
revival här liksom.
Nu är det Sikvägen revival här.
Hej, hej, hej. Hur är det? Det är bra. Det är det. Mm. Ja, kul.
Va? Vi gör lite intervjuer för Tyresradion.
Jaha.
Hade du Anders som lärare?
Ja, det hade jag. Bästa lärare jag har haft i hela min grundskola. Ja.
Gick du samma klass som Bosse eller?
Ja, gjorde jag.
Nu väntar vi på Bosse här med...
Jag är medskriven i boken nu. Ja.
Alltså det är fantastiskt.
Det är jag som är Kjell.
Det är du som är Kjell, ja. Ni som sprang.
Ja, i, vad heter det här borta på Njupkjärn.
Just det. Mm. Men boken börjar med det.
Ja.
Så du är först i hans bok.
Ja.
Och det är så här det ser ut.
Ja,
kul att träffa dig.
Tackar.
Ja, en kändis från boken.
Nej, det vet jag inte.
Ja, vad kul. Nu fylls den här salen av gamla ungdomar skulle man kunna säga.
Ja,
ja, kul. Mm. Spännande.
Mm. Samma klass från ettan.
Gick ni samma klass från ettan till nian?
Ja.
Mm. Känner du igen dig själv i den här boken som Bosse har skrivit?
Ja, det gör jag.
Det var så tufft att växa upp här.
Ja, vissa grejer hade man glömt. Vissa grejer fick man en flashback. Ja. Sånt som hände i nybörjarskola då.
Ja, precis. Mm. Tack.
Ja, jag vill bara passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna hit. Men som sagt, jätteroligt att se att ni är här, att det är fullt i vårt programrum. Vårt program för dagen heter ju Punk i Tyresö. Och det ska bli väldigt spännande att lyssna till de här personerna som sitter här. Jag ska bara berätta att Tyresöradion är här. Och det kommer även att fotograferas så att alla är medvetna om detta. Så programmet kommer ju finnas på Tyresöradion så småningom.
Jag vill bara flika in. Om någon av er ställer en fråga, så var beredd på att den kommer för evigt. Så att ni blir mindre nervösa.
Det är det värsta som kommer att kunna hända idag då, kan man säga. Ja. Men det är ju tre personer som står i fokus här. Vi har Niklas Wennergren som är moderator. Och sen så har vi Arne Wikander som har skrivit boken Den tredje punkan och som fick Selma-priset bara i... Så det är extra roligt faktiskt att vi lyckades, att det lyckades tajmas med det här evenemanget. Och sen har vi Bosse Lötén som har skrivit på boken Jag älskar den böcken. Ja. Så det är utifrån dessa två böcker som samtalet kommer att handla om. En till applåd till alla tre.
Jag ska förtydliga att jag tänker inte alls stå i fokus, utan det får Bosse och Arne göra.
Eller, det återstår väl att se, va? Prat kvar.
Jag tänkte att...
Ska vi börja så här? Jag kände just det att du satt mitt emellan oss istället för mitt emot oss. Det kändes lite så här, är det boxningsmatch nu? Är det något sånt? Ska jag stå liksom... och jobba upp med och säga jag var mer punk än vad du var punk till honom. Eller tvärtom. Nej, det här är min kompis.
Du var ju den första punken.
Ja. Ja. Vi säger väl så då.
Vi kommer att prata om de här två herrarnas böcker. Men vi kommer framförallt tala om 70-talets punkvåg i Bollmora, säger vi. Inte Tyresö.
Nej, vi säger ju Bollmora. Ja. Det var ju så det hette på den tiden.
Jag brukar ju säga det. Att jag är inte från Tyresö, jag kommer från Bollmora.
Många av er, misstänker jag, har någon form av anknytning till miljonprogrammet som det så lite föraktfullt kallas idag. Man har växt upp som kanske den första generationens betongunge. Och även på den tiden så var det ju som så att fint folk bodde på Sturegatan och vi andra bodde i förorter som Hallunda, Haninge, Bollmora,
Flämpan,
ska vi säga.
Och uttrycket som fortfarande gäller tycker jag är man ska inte bo i Älta.
Tyresös befolkning som kommun då, ska vi säga. Bollmoras befolkning har vi inte riktigt koll på, men Tyresös befolkning steg från 1950 till 1967 från 3000 till 27000. Och man kan säga mycket om våra föräldrar, men avla barn, det var de grymma på.
Kanske för att det inte fanns så mycket annat att göra liksom.
Nej, det var väl det. Och det var väl det. Och Tyresö var ju på den här tiden en av de barnrikaste kommunerna i Sverige. Och alla våra föräldrar kom ju mer eller mindre från någon annanstans. Av den enkla anledningen att Bollmora och Tyresö fanns ju inte någonstans att bo innan man byggde på den här tiden. Så att på något sätt så blev ju vi den första generationens betongungar. I den här byllan föddes de här två gossarna, herrarna kanske idag. Och jag hälsar dig, Bosse, välkommen väldigt mycket. Jag tänker att vi börjar med din. Du var ändå först ut. Du har skrivit lite barnböcker, Poppa Poppa.
Poppa Pappa, ja.
Till att börja med. Men sen så skrev du en bok som heter Jag älskar den pojken, som bland annat i Aftonbladet vart kallad årets roman. Mm. Och, men det vi ska börja med, du började ju inte som författare, utan du började ju faktiskt med redan som 13-åring att spela i ett band som heter Skabb. Och hur kommer man på att man vill starta ett band när man är 13 bast och inte kan spela trummor?
Nu tycker jag du är lite elak här. Jag kunde få spela någorlunda trummor. Jag hade ändå börjat spela trummor långt innan. Egentligen var det så här att jag hade alltid tänkt att jag skulle bli rockmusiker. Det var min grundinställning. Nu kan ju det låta som att det är sånt där som alla ungar säger. Men det var inte riktigt likadant på den tiden. En tjej jag känner sedan slutet av lågstadiet, som jag inte vet om hon är. Ja, Maria kanske är, eller så om det inte. Hon höll talen till mig en gång och så sa hon det att när jag hade gått in i den nya klassen och sagt jag ska bli rockstjärna, då hade hon tänkt, han är inte klok, men andra sidan kanske man kan bli någonting annat, för hon hade sett sig själv som någon sorts ekonomiassistent eller något sånt där. Numera gör hon filmkostym istället. Så att jag var ju sån. Och sen så lägger du på punken när det kommer. Så första gången som jag hörde Ramones på platta, vilket inte såg punk ut i mina ögon då, för jag hade ju sett bilder i Expressen på punk, engelsk punk då. Jag vill dessutom tillägga att jag var sen som köpte varannan veckopeng, köpte jag en singel för. Jag sparade 2 veckopengar så kunde man gå ner till vad heter det? Tyresö el och ljus eller vad det var. Först så låg den under Ica där, den där liksom lilla trappan neråt. Där parkeringsplatsen låg sen. Jag vet ju inte hur det ser ut här. Det måste ju vara där. Där låg den. Och sen så flyttade de ju in i gången sen då, senare mittemot blomsterbutiken eller någonting.
Den mörka, mörka gången.
Ja, precis. Och farbror som sålde singlar i en källare till barn.
Jajamän. Skabb var ju ett av de absolut första banden som sjöng på svenska.
Ja, men då var det ju så att jag ville ju hela tiden bilda band. Och min kompis Björn Frankel då, som jag växte upp med, som också var med i Skabb och spelade gitarr. Vi liksom hade ju hela tiden varit på med det här. Och när jag hörde Ramones första gången så kände jag så här, fasiken vad häftigt. Det här kanske man kan göra, för det är ju bara raksträcka och inga utväg. Inga så här, nu ska vi ut och turista i periferin, utan vi kör bara rakt fram.
Hur stora blev Skabb?
Inte särskilt stora. Men fast jag kan säga det, vi gjorde en singel. Och om någon har ett ex av den singeln så kan du kanske få 5000 spänn i Japan för den just nu.
Inte illa. Det är någon här inne som har en singel med Skabb.
Ser.
Ja, sitter ett par rika män här.
I Japan är ni rika.
Biljetten kostar ju också. Så det går ju liksom
biljetten jämt till Japan, den får du betalt på en Skabb-skiva.
Arne, du valde en lite annan väg in i punksvängen, kan man väl nästan säga. Du var mer på kulturföreningar och dikter, kan man, om man överdriver lite grann.
Ja, men man ska ju överdriva lite grann, det måste man göra. Alltså jag var ju väldigt svår att ha i band, eftersom jag kunde ju inte ens lära mig ett ackord på en gitarr. Och det är ändå en förutsättning liksom. Annars blir man ingen bra punkgitarrist. Ett ackord borde man liksom kunna.
Det finns ju en myt om att man inte skulle kunna spela. Men sen fanns det sådana som Arne.
Om verkligen inte kunde spela. Sen, och det är precis som, alltså det, i rockband funkar det ungefär som i fotbollslag. Att den som inte kan någonting får stå i mål, vilket i rockbandet liksom är att sitta bakom trummorna, vilket är ganska korkat egentligen, eftersom det är ju en väldigt viktig komponent i det hela. Med en dålig trummis så blir det bara skit. Men mig satte ni ju bakom trummorna någon gång.
Ja, okay.
När vi höll ju på nere i ett skyddsrum under blås ut strickstation. Där Ebba Grön repa där också, och Dag Vag tror jag, och Skabb och Mondo.
Men vi delar med Ebba i alla fall, det vet jag. Så
att jag var lite svår. Jag har ingen bollsinne, och jag är i grunden gravt musikalisk och taktlös dessutom. Men alltså, i punken var det ju så att det gjordes väldigt mycket saker. Man skrev ju fanzin. Och det vet några av er vad det är för någonting, en fan magazine. Alltså man satte ihop egna tidningar som man tryckte upp på Raxeroxmaskin på farsans jobb. Och kunde man trycka upp fanzin, så kunde man ju trycka upp en liten diktsamling på 10x som man liksom sålde för en femma, eller bytte bort mot ett glas beja och sånt där.
Eller imponera på en tjej.
Eller imponera på en tjej. Gick inget vidare om man hade en diktsamling som heter Bejas Blues.
Okej.
Men det gjordes väldigt mycket, och även här ute i Bollmora hade vi faktiskt en kulturförening. Även fast vi kom på här i förmiddag så att Bollmora var nog det punkmässigt en av de mer torftiga ställena i Storstockholm.
Ja, ett av de dummaste ställena att hålla på med. Ja, överhuvudtaget. Det var ju som att sätta på sig en skylt där det stod "Ge mig en smäll".
Ge mig stryk. Ja. Det enda man var bra, som vi var bra på här ute, det var att få stryk.
Ja. I motsats och till slut att springa.
Till exempel Oasen i Rågsved, ja. Puss i Farsta, Ultrahuset sedermera i Handen. Här ute fanns ju inte ett jävla skit. Nej. Alltså. Man fick kopiöst med stryk då.
Och det där, och jag tyckte det där var så konstigt, för det kändes ungefär som man fick stryket av samma person som man lika gärna skulle kunna varit skitbra kompisar med.
Ja, men så var det. Så är det. Ofta fick man stryk av de där lite mer raggartyperna. Ja, ja. Kollar man på vilken musik som raggarna lyssnade på och som punkarna lyssnade på, så det är ju ganska snarlikt egentligen. Det är rock, enkel rock liksom. Bas, gitarr, trummor och sångare.
Ja. Förutom boppers då, som
förutom boppers, egentligen som borde skjutas. Ja. Men även här ute hade vi faktiskt en kulturförening, och där var jag med på ett hörn. Mm,
den hette ju då, för att parafrasera, hade ni döpt den till något?
Den hette Kaktus hette den. Vi gjorde en tidning som hette Tagg. Vi försökte ju få hit...
Det var vitsigt.
Vi försökte ju få hit KSMB. De bara, nej, vi tänker inte lira i Bollmora. Det var Bollmora på den tiden. Mm. Bollmora på den tiden hade ju ett extremt dåligt rykte.
Mm. Ja, det går, alltså, jag tror inte att det går riktigt att förstå.
Det var ju liksom 70-talets Rinkeby, om man nu får säga så. Ja. Det var det enda förorten i Stockholm där man kunde köpa både skjutvapen och narkotika nere i centrum. Ja. Och man åkte in till gallerian och så träffade man de här punkarna som hängde där, så sa man, det är fest på gång, ja, vi hänger på, det är Bollmora, liksom. Dit ville man inte åka. Det var så, nej, jag får bara stryk.
Nej, och du, alltså, är Anders Källstigen här? Nej, det är han inte. Inte någon av de syskon heller.
Han vågar inte.
Nej, och är det möjligt att han inte gör sig det sen han växte upp här? Han fick ju en lägenhet uppe på Graningsringen när han var 16. På den tiden så var det ju så att jag tror att var tredje lägenhet stod tom eller något sånt där uppe. Då kunde du knalla in på kommunkontoret och säga jag är en förvirrad tonåring som inte kan bo hemma hos mina föräldrar.
Och då fick man
vi vill ha en trea på Graningsringen.
Ja, fick man det.
Ja, kanske jag vill, men jag vet inte, vad ska jag betala med? Men bryr inte om det. Sen flyttade upp där. Och då hade de ju lyckats skjuta någon i samma hus som man bodde i första veckan. Och sen några dagar senare två stycken våningar under honom. Så sånt hände den på den tiden. Men det var något finskt gäng.
Vi kan väl ta och gå vidare. Det är ju, nu har vi ju redan börjat röra oss i det här. Det låter ju lite som att i Bollmora sprang de omkring folk med tuppkam i parti och minut. Var det verkligen
Nej.
Så många synliga punkar i Bollmora?
Vem hade tuppkam för det
första? Nej, dessutom, alltså den tidiga punken hade man ju inte tuppkam. Det kom med typ 81-82 framåt. Tidiga punken var ju fåniga solbriller med plastskalmar och gamla kavajer med
det här är mina läsglasögon vill jag säga.
Där är ju klockrent. Och en gammal sönderklippt kavaj med en massa pins och tygmärken på. Ja. Det var det enda som behövdes för att få kopiöst med strykare. Ja.
I princip var det bara att klippa håret. Igen.
Och klippa håret. Och så kort hår och så snodde man hårfärg på Domus och så gick man hem och färgade till bilar och sånt där. Sen fick man stryk. Så mycket man ville.
Jajamän.
På den här tiden var ju också våra fritidsgårdar öppna och man kan väl säga att i punken så var ju fritidsgårdarna någon form av punkens folkpark. Kan man säga, va? Och,
ja, fast inte här.
Nej, då är det jag ville komma. Det var mycket punk och orkestrar som spelade på gårdarna. Jag har med vetligt bara sett det famösa bandet Incest Brothers här på någon fritidsgård. Men var det fler storheter som dök upp här?
Nej, men vi ordnade ju några spelningar på gången med den här kulturföreningen.
Vi tog ju hit Stockholms sämsta band på den tiden.
Ja, det var
ju förståelse.
Är de utsedda till världens sämsta band?
Ja, de är till och med utsedda till världens sämsta band.
Så jävla dåliga var med.
De ville komma till Bollmora, men sämre sa nej för fan.
Det är ingen som gillar oss, vi kan lika det.
Men det lustiga är ju att din bok, Bosse, börjar ju med att ni blir bortjagade från fritidsgården.
Ja, det gör den.
Det var liksom fritidsgården.
Jag har ju bestämt att vi ska läsa lite ur varandras böcker här.
Ja, ska jag läsa den där inledningen?
Ja,
när ni blir bortjagade från fritidsgården.
Då kommer man förstå vad jag har mina rötter också någonstans. Ja, det är någon som vill fråga något.
Hej, Bosse.
Tjena.
Vi sprang tillsammans.
Jag vet det. Tjena, tjena, för fan. Du ska få en kram efteråt.
Ja. Vad härligt. Båda personerna i det här stycket är alltså här.
Ja, båda personerna är här.
Det
är betydligt fler som har velat hångla med oss efteråt. Så vi hade inte velat göra den här. Vi skulle inte ha gjort det som vi gjorde då om vi var de som vi är idag.
Nej.
Ska jag köra inledningen?
Jag tror
det är bortjagande från fritidsgården. Jag gillar den. Så här. Det är inte den första smällen jag tar emot. Men den har en helt annan kraft och råhet än något jag tidigare varit med om. Allt jag ser är hastiga rörelser. Allt jag känner är panik. Vi sticker, ropar Kjell som står bredvid mig. Skräckslagna flyr vi ut i förortsmörkret. Ta de jävlarna. Ta de jävla sikisarna. Killen som slagit mig skriker efter oss. Han står tillsammans med sin kompis och ett par tjejer utanför fritidsgården i ett annars öde Bollmora med sin blå syndap KS50. De två killarna startar sina moppar, lämnar tjejerna bakom sig och följer efter oss. Vi springer utan att se bakåt eller på varann. Om vi klarar oss bort mot ett skogsparti kan vi ta oss hem i skydd av mörkret. Jag och Kjell är helt klart i fel ända av förorten. Vi springer bredvid varandra och vet att om en av oss ramlar, blir tagen eller helt enkelt inte orkar kubba längre, då kommer den andra inte att vända om eller stanna. Jag tar sikte på träden och hör de dånande motorerna närma sig. Inte förrän vi är en bra bit in i skogen och killarna har gett upp kan vi titta på varann igen. Skrattet kommer trevande. Vi klarade oss. Jag är ju inte ens psykisk längre, säger jag. Du är alltid psykisk, säger Kjell. Jag har inte bott på sikvägen på snart 2 år. Det spelar ingen roll. Det är vinter och kallt och vi är klädda för disco. Vi skakar nu inte bara av skratt och rädsla utan också av köld. Frusna och stela rör vi oss hemåt genom skogen. Ja. Det är en typisk kväll i Bollmora sent 70-tal.
Ja, där är ändå 76 tror jag, innan punken har slagit ner på något vis. Och det var verkligen så. Om du kommer ihåg det. Vi tyckte att det var en bra idé att gå på disco någon annanstans där vi visade chans på tjejerna. För vi var inte... Vi var inte hetast i klassen.
Det är alltid trevligt att få stryka nya människor.
Vi hade ju inte riktigt det upplägget. Det hade kanske funkat på ett annat sätt. Åh, var det lite skönt med lite nytt stryk. Då hade killarna kanske blivit nervösa. Men vet du vad det märkligaste är? Jag tycker att... för det måste ju vara Bollmoras... mopparnas liksom... Rolls Royce eller någonting man ska säga, så är det ju synd att KS50. Och jag hämtar fortfarande att det är den snyggaste moppe som någonsin har gjorts. Och jag vill till och med äga en trots att jag haft så dålig erfarenhet av folk som ägt den.
Nu börjar jag tro att du är någon slags mopperaggare wannabe.
Ja, alltså vill jag bara återerövra någonting som jag tycker är mitt. Så, ja. Men jag har alltid kommit ihåg den kvällen, Kjell, så att du har alltid funnits på min lista av jäkligt bra människor från Bollmora. Faktiskt också så när jag skrev den där grejen och så, för jag hade haft jävligt svårt för förorten när du var här ute ett långt tag. Och så har jag liksom kommit på det, dels när jag skrev den grejen och lite andra saker som jag hade efter att pojken kom ut, att... Nej, det gör jag inte alls det. Jag tycker att många av världens bästa människor verkligen kommer härifrån. Många kommer från Bollmora. De absolut bästa människorna i världen har någon sorts ursprung på sikvägen, skulle jag vilja påstå.
Så är det.
Ja, jag tänker vi börjar lite med din bok också.
Ja, det var den vi började med.
Ja, vi började med den. Och den är lite mörkare. Det är ju inte en glättig bok, utan... Den handlar ju om hur du blir sexuellt utnyttjad som tonårspojke och den är ju väldigt mörk och det måste ha krävts en hel del för dig att skriva den här.
Nej, inte när jag skrev den faktiskt. För att jag har inte skrivit den för att folk ska tycka synd om mig eller något sånt där. Det där var jag tvungen att göra upp mig själv långt före dess. Så annars så... Utan det är mer bara en sorts redogörande för hur saker och ting kan gå till. Så. Kanske tänkte jag så här att jag sitter på en bra berättelse, för det tycker jag att jag gjorde. Så eftersom jag ändå är en sån som gärna berättar och jobbar med att berätta, så tyckte jag att den behövde skrivas på något vis. Sen... För det finns de som har sagt sådana saker som då har du skrivit den för att liksom hoppas att den ska kunna hjälpa på något vis. Och då känns det ju så här att då sätter jag på mig en jävligt stor kostym om jag ska liksom förändra världen. Så här. Däremot kan jag ju säga det att varenda gång någon har sagt vad det har betytt för dem på olika sätt så blir jag ju fruktansvärt stolt. Och då kan jag känna av det där däremot. Liksom. Jag vet inte varför man skriver liksom. Man skriver ju bara för att man tycker att man har något att berätta, tror jag.
Ett av de ögonblicken i boken som grep mig så här starkast var när du så att säga rymde då inom situationstecken och åkte på språkresa till var det Brighton, men England i alla fall, va?
Bournemouth.
Bournemouth. Mm. Och helt plötsligt så knackade på dörren. Hur känner man sig då när man liksom, för du hade hittat en bra musikaffär där man hade singlar som ingen annan kunde komma över. Det här var ju liksom fantastiskt. Vilken frihet för dig.
Nej, just det. Nej, men det är precis det första året jag är på språkresa. Det är växel, ja.
Så är det. Men sen så knackar han på dörren tillsammans med din bror och hinner upp dig på något sätt. Hur kändes det? Men hur... För mig var det ganska jobbig sekvens i boken att läsa. Och jag misstänker att du...
Ja, fast... Ja, hur ska jag säga? Alltså, när... Det där blir ju mera jobbigt efteråt snarare än i stunden. I stunden blir ju någon sorts situation man bara försöker lösa. Sådär. Mm. Sen är det klart att det kanske finns någon liksom känsla utav att du kommer aldrig undan någonstans överhuvudtaget. Känsla så. Men och det är ju också en sån där reaktion utav fått av många. Framförallt från folk som är utifrån som har hört av sig till mig liksom och på olika sätt med någon hälsning och sagt att jag trodde jag var den enda som hade det jobbigt på det ena eller andra sättet och som man liksom, så har det liksom handlat om att man har gått om saker och ting in i sig så mycket just på det här sättet att ja, så här är det väl liksom. Så att jag tror inte att jag gav mig tid till att känna panik på det sättet eller bli ledsen eller något sånt där, utan det var mer bara ett sätt att jaha, det här får man hantera.
Hur lång tid tog det egentligen innan folk i din omgivning började förstå att vad det är som händer?
Ja, det kan inte jag svara på. Faktiskt inte. Det är inte ett dugg kan jag svara på det. Jag tror att en del anar, men sen så är det jävligt svårt att liksom gå från att ana till att fatta ordentligt vad det här innebär och så. Så jag kan inte svara på den grejen riktigt. Det kan jag faktiskt inte göra.
Arne, din bok är ju lite glättigare och den handlar ju väldigt mycket om...
Får jag bara nämna? Det är ju inte bara totalt mörker i boken. Det finns väldigt mycket roligt i den också.
Det kommer ju till det. Men Arne, din bok är ju som en resa i... Ja, det är fredagkväll varenda då i den där boken. Det är Bejas och lite mixtaper och sådär. Och du har ju dessutom skrivit den på ett... lite annorlunda sätt.
Jo, men alltså man kan väl säga att jag har inte lika mycket att berätta egentligen. Jag minns ju nästan ingenting för det första. Så att, jag har liksom sådär blinkvis. Det är lite som en fyr som snurrar så här. Man ser vad man tänker, vad fan är det? Är det en öl där borta eller vad är det för någonting?
Alltså, är det öl där borta?
Är det öl där borta? så att när jag bestämde mig för att börja skriva igen, jag slutade ju skriva efter att ha gått en skrivarkurs på 90-talet. Jag kände bara, nej, det här verkar helt pisstråkigt.
Det gjorde han med en känd författare som man vägrade berätta vem det är, men...
En känd författare med ett sånt här klassiskt dubbelnamn. Det sa jag faktiskt i torsdags prisutdelningen att han heter Lars-Åke. Och han är väldigt sådär stilistiskt driven, god hantverkare. Men kanske inte en mästare på att entusiasmera. Så att när jag gick den här skrivarkursen så någonstans, det var den här lördag-söndag. Någonstans framåt söndag där så låg man liksom i fosterställning längst bak och råmade av ångest och kände bara... Aj, det här är min grej liksom. Det är lite som att upptäcka att man är bög efter 18 års äktenskap. Det känns lite tomt liksom. Vad fan gör jag här? Så jag la av bara 94. Jag skrev inte ett ord på över 20 år. Men sen så fick jag för mig att jag ville ju skriva om de här sköna lirarna som man fick förmånen att umgås med när man var punkare sent 70, tidigt 80-tal. Det var ju, alltså de som drogs till punken, det var ju liksom killarna, för det var ändå mest killar, men det var tjejer också. Det var de utan bollsinne, graft, dyslektiska med bokstavskombinationer. Eller de här stackarna som var introverta som också fick gå OPS-klass. Och så här 10 gravt utåtagerande nissar och som 2 introverta som var slagpåsar som de fick göra till sjukan varje vecka. De, där någonstans liksom är ju grogrunden för Borgboras punkrock.
Ja. Fast jag tror det är överallt lite grann. Alltså.
Jo men så var det. Det var, och de som inte kunde spela bara, jag kan inte spela. Nej men du får vara med ändå, du har ju grönt hår. Det är klart du ska vara med i bandet. Ja. Och någon, det var så här, urvalet för att få vara med i band. Såg man punkig ut, hade man möjligtvis tillgång till en replokal eller var det någon som ägde ett instrument? Det var ju ett klart plus. Mm. Ja, en bas hemma. Ja, men fan, du är en på, men jag kan inte spela med det för länge. Det är ju så i punken att, eller överhuvudtaget, om man tar liksom 250 människor som inte kan spela och så slänger man in dem i en replokal, så kommer 225 av dem bara åstadkomma en massa skit. Men 25 av dem kommer ju åstadkomma musik som man aldrig har hört. Det var ju liksom avstampet för postpunken på 80-talet med band som ni som var med på den tiden, Cosmic Overdose och Stålfågel och alla de där. Väldigt säregna band. Mm. Folk som inte kunde spela, det var ju så Divo började en gång i tiden. Man visste väl inte hur det skulle låta, så bara drog man igång. Och min bok handlar ju om de här karaktärerna som man träffade här ute. Vi kände ju en kille som vi kallar för Nils Pilsner. Som inte heller kunde spela någonting. Som jag. Därför vi fann varandra liksom. Det enda vi kunde göra var att skriva dumma dikter. Han hade diktuppläsning på nattbussen. Vilket är lite speciellt. Så på lördagskvällarna när man åkte nattbuss med Nils Pilsner. Och han var skitfull jämt. Och sen hade han sina dikter med sig i fickan. Och så skulle han läsa dikter på bussen. Och så blev det slagsmål. Där chatte liksom fulla rekryter och studenter och det är ju lite
våra. Det kan ju bero på också ibland när han hade reciterat någonting så frågade han för han inte fick riktigt gensvar för att folk ville se hans kuk.
Ja, det var det enda han gjorde på
nattbussen. Och svarar man, nja, då börjar han anklaga en för att vara kommunist.
Men ofta slutar det hela i att busschauffören stannar på Nynäsvägen och så kom snuten och så var det kalabalik liksom. En sån kille är tacksam att skriva om, fast det är svårt också samtidigt. Därför det får inte bli för liksom flåsigt och pubertalt. Så att någonstans mitt i alltihopa så började jag också, för att liksom ta fokus från de här knasigheterna lite grann så att det blir liksom ändå presentabelt, så börjar jag böka med språket som jag säger. Alltså.
Ja, du har ju skrivit det i talspråk med, eller i slang eller som en punkbok ska vara, kan jag tycka.
Jo, men det är lite tanken. Jag kände liksom punkt, blank, steg och stor bokstav. Jävligt tröttsamt.
Lite borgerligt.
Ja, det är lite borgerligt faktiskt. Eller hur? Och det är framförallt väldigt tjatigt. Alla gör det liksom. Så då tänkte jag, skit, jag slänger ut alla stora bokstäver. Versalerna är ju liksom, det är textens ordningsmän. Det är de här, ni vet, ordningsmän. Det är de som kommer fram och säger, nej, du får nog gå runt kvarteret. De där gillar man inte. Så jag fimpar dem. Så den enda gången det är stor bokstav, det är när det kommer en upprörd medborgare eller en poliskonstapel.
Eller en ABBA-vakt kanske.
Eller en ABBA-vakt.
Du ska aldrig glömma ABBA-vakt.
ABBA-vakter var inte att leka med på den tiden.
Allmänna bevakningsaktiebolaget.
Och sen skriver jag ju mycket. Jag skriver ju slang, jag skriver väldigt mycket svordomar. Så att är man en språkpurist så får man det lite jobbigt.
För sen tycker jag att det är ju skrivet på ett sätt som är väldigt mycket, det är ju det är ju Bollmora-dialekt liksom.
Ja, men det är ju
tanken. Som är en sorts variant utav gammal söderslang.
Ja, men det är det.
Så det heter faktiskt där.
Ja, men det är ju en utmaning. Man kan tänka att man skriver som du talar, men det går ju inte. Det blir ju helt pannkaka. Ja. Och sen vill man liksom undvika och hamna i liksom pilsnerfilmsfacket också, så man får inte köra
det där för hårt. Det är alltså inte Nils Pilsners filmer.
Då kunde man hamna där, men alltså, man måste ha det där lagom, och det får heller inte bli svårläst. För tanken är ju att även den mest dyslektiska lirare ska ändå kunna klämma boken på en helg. Så är tanken.
Jag tycker skit. Får jag läsa nu, Lind då?
Ja, men visst.
Jag tänkte läsa mig själv. Jag ska nog göra ett litet hopp här någonstans. Det är ju två personer här då, som förutom Arne själv då, figurerar rätt mycket, åtminstone rätt mycket i början, och har en väldigt stor del av omslaget skulle jag vilja säga. Det är bara skitsnygga grabbar, sjukt snygga grabbar på det omslaget kan jag säga. Jag är en av dem. Och mannen som du kallar Lasse, va? Han hade ju kunnat bli en riktig affischkille. Han hade kunnat bli en svensk Sid Vicious.
Mannen som vi kallar Lasse är dessutom här idag.
Det är han. Och då menar jag inte Sid Vicious som trasig existens, utan jag menar han skulle kunna ha varit den svenska punkens snygging. Vad är han då, Lasse?
Och Lasse?
Ja, men tjena för fan! Är du fortfarande lika snygg?
Nej, det tror jag inte.
Det hoppas jag inte! Var det jobbigt?
Extremt jobbigt att vara för snygg. Alltså.
Jag visste det.
Jobbigt.
Just då klev Lasse in i rummet. Jag såg en punkare nere i centrum, utbrast han. Åh fan, sa vi. Vi trodde vi var de enda punkarna i Bollmora. Snackar du med han? Nej. Men Lasse, för helvete, när du träffar en annan punkare måste du väl hälsa, fattar du väl? Sa jag och dängde till honom i bakhuvudet med en stänkskärm. Jo, det fattar han. Det var mycket motordelar när det gällde Lasse. Ska man också komma ihåg. Sen är det en lång passage här där ni ligger och sover i varsitt rum, men på något vis vaknar ungefär samtidigt och måste gå ut.
Det är lite magisk realism.
I Bollmora natten. Det känns som att klockan kanske är ett på natten. Det kan lika gärna varit halv åtta på kvällen i Bollmora, för det var väldigt tyst efter halv åtta. Ska vi se här, vi kommer här längs grusvägen när vad är det? Lasse kommer gående från Krusboda mot Bollmora centrum. Från Nyfors mot Bollmora centrum, och du kommer från Bollmora centrum och hade tänkt att du ska gå hem till Lasse, tror jag, som bodde på Rågvägen just då där, mitt i Fårdala. Han, alltså Lasse, gick gårdsvägen mot centrum med ängen till vänster och en brant sluttning upp mot Krusboda till höger. När han kom fram till Skördevägen kom en grabb gående från andra hållet. Lasse stannade till. Det var ju punkan han hade sett i centrum. Han kom ihåg att jag sagt till honom att han måste hälsa. Hej, sa han. Jag heter Lasse. Jag heter Bosse, sa den andra killen. Är du punkare? Jag är punkare, sa Bosse. Och tittade ner på sig själv, som för att kolla en extra gång om det faktiskt var så. Är du ute och knalla mitt i natten? Jag har varit och repat, du då? Jag kunde inte sova. Jag bor här, sa Bosse och nickade mot ett av radhusen. Ska du med in på en smörgås och ett glas mjölk? Har du korv hemma? Jag såg dem stå där och snacka när jag kom knallande från centrum. Två magra silhuetter på gångvägen. Jag kände igen Lasse. Det fanns ingen annan som såg ut så. Men vem var den andra killen? Det finns nog lite prick i korv i kylskåpet, sa han. Precis när jag kom fram till dem. Perfa, sa jag och flinade. Det här är Bosse, sa Lasse. Som om han hade känt honom i 10 år. Så stod vi där i målskedet några sekunder innan Lasse klev iväg och ställde sig på stentrappan utanför radhuset. Bosse log åt hans själv och självklara sätt att leda vår lilla korvsmörgås-expedition de 4 metrarna fram till ytterdörren. Det var så vi träffades. Vi kunde inte ana att en av oss skulle tacka för sig inom ett halvår. Just då kändes det så jävla bra. Jag tycker vi slutar där. Kan man ju undra om det som tackar för sig inom ett halvår. Det kan man ju. Det kan man ju. Eller det kan vara Lasse. Men jag ska säga så här. Jag tyckte det var roligt att läsa den där. Dels för att det var faktiskt så lätt att lära känna varandra om man tillhör den här lite mer udda kretsen. Visserligen så kan det vara utsatt och liksom ha svårigheter med vissa andra. Men när man träffar varandra då var det ju tjena direkt. Det var ju ingenting att snacka om. Vi var ju liksom redan utanför.
Ja, men det var ju verkligen som jag skriver där, att träffar man en annan punkare 1978 så stannar man ju och snackar även fast man aldrig sett någon förut.
Sen är det ju så här, fortfarande hela livet, förutom den här historien med Kjell då, så har jag mycket med mig utav brorsorna Lasse och Hasse som de heter i boken. Vi beskriver ju faktiskt samma fest i båda böckerna.
Ja, det måste vara den enda festen i världshistorien som är med i 2 romaner.
Ja.
Och jag kan ju avslöja att eftersom jag har så kroniskt dåligt minne, så när jag skulle skriva om den här festen så var jag tvungen att läsa vad du hade skrivit om den för att överhuvudtaget liksom hitta något att gå och dra i.
Ja. Problemet var att jag satt ju fast på insidan och du var ute och sprang på utsidan.
Det enda jag kommer ihåg om den här jäkla festen, som är en fest uppe i Graningsringen, där de här mopperaggarna kommer och liksom river halva Graningsringen.
Ja.
Och så vidare. Där det var en massa punkar också.
Ja.
Och det blev ett jävla slagsmål.
Ja.
Så var det.
Jo då. Men hur som helst, de två brorsorna har ju liksom hängt med mig i livet också som otroliga, ska man säga, inspiratörer. För de var så galet kreativa, skulle man säga, nu för tiden. På ett sätt som jag fortfarande inte har träffat människor som riktigt är.
Men så var det ju verkligen. Det finns ju en bild här på baksidan av min bok, jag vet inte om ni ser det ända bort, av tjuvbilen. Vilket är en, om ni kommer ihåg hur snutbilarna såg ut förr, när de var svartvita. Så bröderna tog en gammal Opel och målade liksom tvärtom mot en snutbil. Vitt där det ska vara svart och svart där det ska vara vitt. Och så skrev man tjuv på sidan med stora sådana här schablonbokstäver. Och den där körde vi runt med här ute. Till handen polisens stora fasa. Nej, hur är de här punkarna ute och kör igen? Och så snodde de en och så handlade man vid handen snuttäck.
Ja. Men jag tycker att det är alltså...
Men det är en sån här grej som man tänker, som man snackar om att man kanske skulle göra, men det är ju inte som någonsin gör det.
Ja, förutom
de här två bröderna.
Ja. Och grejen är så här, hade det varit en annan namn på bakom verket så hade den säkert kostat miljoner snut, tror jag. Det här är väl så här konceptkonst innan det fanns.
Konceptkonst?
Ja, men så här. Don Wolgers eller något. Han skulle ha gjort en tjuvbil.
Jag vet inte var tjuvbilen tog vägen så.
Nej.
Den skrotades säkerligen.
De fick aldrig kontrakt på massproduktionen där.
Jävla
synd alltså. Ja. Det där var en utflykt. Det var rent privat. Vi kommer tillbaka så vi blir mer utåtriktade snart.
Ja, jag måste erkänna, jag har ju faktiskt själv sett tjuvbilen in action åka på vägarna. Jag hade ju ingen aning om att det var ni som satt i den.
Ja, jag har aldrig suttit i tjuvbilen.
Ja, jag har ju suttit i tjuvbilen.
Mm.
Fängslande upplevelserna. Det var ju oftast den äldre brodern som körde. Det var han som var liksom huvudansvarig för allt det här på något sätt. Den äldre brodern som i boken heter Hasse och den yngre heter Lasse. Men egentligen heter de ju Johan och Anders.
Ja. Fantastiska människor.
Mm. Ja. Det fanns mycket, som du säger, karaktärer. Och vi har ju också ett par andra bröder, tvillingbröder till och med, som också var väldigt tidiga när det gällde punk. Och framförallt musik, eller all form av musik ska man väl säga. Som tyvärr tror jag ingen av dem är här idag, men Stefan hörde av sig igår och kunde tyvärr inte komma. Men bröderna Lindström var ju en...
Ja, Stefan, Kunde de någonsin spela själva?
Nej, de spelade ju fotboll. Det
kunde ju inte jag heller å andra sidan.
Nej. Det enda jag kommer ihåg av dem från min uppväxttid, då kanske de faktiskt bodde på Sikvägen fortfarande innan de flyttade till Krusboda. Det att de var med första gången jag gick på riktig rockkonsert, men det var 74, det var 10 bast, det var långt innan punk. Då hade jag fått tillåtelse att gå och se på Status Quo och min brorsa tog med mig till Kungliga Tennishallen. Då var bröderna Lindström med, precis som bröderna Edvik som inte var tvillingar, och min brorsa. För de som känner till de här människorna så kan man ju veta, förstå precis att det var inget konstigt att de tänkte vi måste lura in i 10-åringen 2 mellanöl minst på den här resan, eftersom annars kommer han skvallra och säga ett vidrack.
När man pratar om de här människorna,
det gjorde de.
Det är ju oftast i det sammanhanget när man börjar komma in på diskussionen, vem var Bollmoras första punkare? Det var vi inne på häromdagen bland annat när vi pratade om bröderna Lindström och Peter Dickson, en lirare som lirar bas i Sällskräck. Men då var det en snubbe som hette Arnold som bodde här ute, son till...
Var det Erik Hedin?
Bengt Erik Hedin, förlåt. Som hävdade, som avslutade diskussionen med att hävda att han var aldrig punkare, men om han var det, då var han först. Så då var han punkare så tidigt så att han inte ens var punkare när han var punkare.
Då är man
först
ut. Det gills inte tycker jag alltså.
Den diskussionen var avgjord där helt enkelt. Arnold var först.
De var väl där och nosa tidigt, så kan man väl säga.
Ja, de var ju... Jag vet att jag pratade med Conny och han upplevde lite att det var lite svårt att vara punkare, för han och Stefan gick ofta, de gick ju, kunde ena dagen gå och se på Ebba Grön och sen nästa dag så gick de på någon fri jazzkonsert och sen så var det ju någon punkare som såg dem
och på började,
komma ut, lite som att komma ut från en porrbutik. De upplevde det där som en, det var väldigt mycket tjafs om det där. De tyckte inte att bröderna Lindström var riktiga punkare, för de var ju så på
Det här måste ju varit en inre upplevelse hos dem snarare, för det var inte så. Om man gick på punkkonsert på Gröna Lund i punkens barndom, ja, kanske så Clash eller 999 eller Blondie eller något sådär som spelade på Gröna Lund, då riskerar man ju en viss bearbetning av raggarna som liksom stod utanför och väntade på. Men det var ju inte så att vi som var punkrockare, som man sa på den tiden, vi stod ju inte utanför liksom farsin och väntade på fria skiller.
Det borde vi fan gjort!
Är det någon
som... Var du med på sånt?
Så kallad jazzbashing.
Ja, man ska alltid sparka neråt.
Men det där hängde ju
ganska länge. Visningen hade du skitjobbigt. De var längst ner.
Just det. Ja, det var inte fint att vara trubadur.
Nej, det var under friasen. Ja. Nej, det var avstickare.
Det där var ju vanligt, det som du nämner, att var det något stort punkband som kom så då kom ju raggarna också och väntade utanför.
Ja, jag tycker att de skulle betala en del av gaget egentligen, för de var ju också inne. Det var ju ett sorts nöjesevent för dem igen.
Det gick rykten om att man kunde få pengar för om man slet loss en en säkerhetsnål från kinden.
Ja, fast jag undrar om det där någonsin hände faktiskt, just den grejen. Men jag vet att ryktet gick. Ja. Men visst, Jora, det kunde vara ganska våldsamt. Men Grönan var rätt okej, för då brukade det komma MC-killar som ville ha en anledning att slå killar med bil.
Det låter väldigt rörigt allt.
Det är skitrörigt.
Hela 70-talet var ett enda långt blodbad när man lyssnade på dig.
Ja, för skjutsingen.
Ja. Var det lite så att man var sur när MC-killarna kom, för då fick man inte stryka raggarna?
Nej, det var ingen masochiströrelse vi sysslade med, tror jag.
Ja, fast det fanns ju den liksom grejen också. KSMB gjorde ju en låt om det, som heter Jag vill dö.
Jaha.
Som handlar om att det var status i att vara först.
Mm.
Fast det vet vi nu att det var Arnold som aldrig var punkare, han var först.
Okay.
Och sen var det status i att få mycket stryk. Och det togs väl hem av Nils Pilsner på nattbussen, tror jag. Han fick mycket stryk, så att det liksom litar ju ingenting.
Jag tyckte i och för sig att det var sådär att få mycket stryk.
Ja, men det är ingen kul när det händer. Men det ger ju min status.
Ja, det kan ju vara sant. Ja.
Så var det faktiskt. Ja. Det låter ju jättebakvänt, men
ja.
Något ska man ju vara stolt över.
Ja, jo då.
Jag tänkte att vi skulle ha lite möjlighet för er i publiken att ställa några frågor om ni känner för det. Men får man önska ett parti ur din bok då? Jag gillar ju skapelseberättelsen.
Gillar du skapelseberättelsen? Den tänkte jag stryka.
Ja, den tänkte du stryka, och det tyckte jag faktiskt var bland det fina. Jag har alltid undrat hur Bollmora och Tyresö var till egentligen.
Jag vill faktiskt påpeka en sak apropå den skapelseberättelsen. Det är ju att vi har ju ganska mycket en gemensam syn på det här, hur ett sånt här ställe kom till. Eller vad vet?
Nej, men den här idén om just, i mitt inledningskapitel så låter jag ju, jag lånar skapelseberättelsen från Bibeln. Och så kommer det hit, så kommer Gud hit med ett arbetslag, och så bygger han Bollmora på en vecka.
Mm.
Den idén kommer ju från dig. Det satt ju vi upp hos mig och snackade om.
Ja, så vi har liknande syn på hur det
funkar. Så vi har nog ganska liknande syn. Eller om man vill så har jag ju snott din syn och gjort ett kapitel av den. Sån är jag.
Jag ville bara visa att jag var med på ett hörn. Nej.
Jo, men du är ju med på ett hörn hela tiden här.
Ja, men jag tror att du är med på ett par hörn där också.
Ska jag läsa lite om hur den här skapelseberättelsen, den är ju liksom baserad på Bibelns skapelseberättelse. Där Gud skapar Bollmora ur ingenting. Gud kom med stora maskiner, bröt sönder marken och planterade kartonger. Gud sa, centrum, bli till. Och ett centrum blev till där en gudsvind skulle svepa fram mellan husen. I mitten ställde Gud ett stort vitt höghus där kommunens nämnder och beslutande organ kunde låsa in sig. Runt det la han ut några avlånga byggnader som ett slarvigt shoppingkryss. Gud kallade centrumet för Bollmora centrum. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första då. Gud sa, husen ska fösas ihop på olika platser så att bostadsområden blir synliga. Och det blev så. Gud kallade det första bostadsområdet Sjötungan. Då snackar vi inte Sjötunga Walewska, vi pratar fiskpinnar ställda på högkant. Men Gud ville inte kalla området för fiskpinnen. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, jag bygger ett likadant område fast med knallröda hus. Gud vet var han fick det ifrån. Gud kallade området Bollmora berg eftersom det låg som på en höjd eller en ås i landskapet. Och Gud såg att det var rött. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dag. Gud ansåg att högre tjänstemän och andra med lite mera stålar på fickan inte kunde bo i stora kartonger. Gud sa, jag ger er mindre fristående bostadslådor med gräsplätt och garage. Gud kallade området Fårdala. Här skulle Hasse, Lasse och Bosse bo, fast inte mitt i bräkeriet utan på fårsluttningarna runt om. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dag. Gud sa, Bollmora ska frambringa olika arter av levande varelser. Ababakter, bussförare och andra vakter och andra förare. Dessa måste också hållas någonstans och Gud skapade sikvägarna. Tiotal åttavåningshus i grönt och vitt med två långa längor som skydd mot den hårda västliga vinden. Och resten med tre portuppgångar i varje stående i en lång rad vid en liten skogsdunge. Gud sa, inga punkthus, de får stå vid Farsta. På Sikvägen skulle Nenne, Arlanda, Gunilla, Tjompa, Lillis, Janne, Håkan och Arne bo. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud blev sugen på att brassa ett område i ugnen. Kanske lite korv och en gratäng, något sånt. Han sa, korvformade hus, bli till. Och några halvrunda kåkar kröp upp och la sig i en ring på en höjd. Det här området fick heta Graningsringen. Det var områdenas falukorv. Schysst, men det är inte oxfilé. Hit skulle Hasse flytta. På lördags eftermiddagen upptäckte Gud att han hade en del grejer liggande kvar. Det var lite armerad betong, några loftgångar och en halvfull cementblandare. Gud sa, det ska slängas. Och han dumpade det i en slänt nedanför Graningsringen. Genom denna handling råkade han skapa några loftgångshus. Gud sa, det är Granbacken. Där skulle de grabbar bo som var för dumma för att slå sig på punken. Det var en plats för män med en önskan att bilda små medborgargarden. Män som inte tittade någon i ögonen, som åt, sov, runka och dog utan att se sammanhanget. Där skulle de bo. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Han sa med tordönstämma, finito capricciosa. Man slappade den sjunde dagen efter allt sitt slit. Det här är berättelsen om hur Bollmora skapades.
Det är så jävla bra.
Ja, risken är förstås att jag får stryk så jag ska härifrån.
Ja, ja.
Har vi någon som har några frågor? Hand upp bara så kommer jag. Turbo är här också, du är ju omnämnd i boken. Kul att se dig. Har du någonting att fråga?
Ja, jag vet inte. Ja, skapet för berättelsen. Varför är Bollmoravägen 6, 8 och 12 och det är inte nämnda. De är väl före Sjötungen till mig.
Man kan ju säga att ordningsföljden är på fri hand alltså.
Plus att ifrågasätter du Gud?
Ja, precis. Han är ju allsmäktig. Kalle?
Jag har väl egentligen ingenting att säga mer än att jag älskar din bok också.
Tack.
Och en uppföljare som Arne Wikanders bok är ju kanon också. För jag har sett Arne hela min barndom. Och att ni hade så mycket gemensamt, det hade jag ingen aning om. Det är som att ni var punkare då.
Jag vill fråga om, jag tillhör en äldre generation, men jag vill fråga om det här med rock på ängen. Var det någon punkt med där? För du vet att mina ungar har varit på varenda sommar.
Domersaken.
Ja, rock på Domesängen, det var väl Per Hasslund som hade det på 80-talet.
Inget punk alltså?
Ja, inte direkt så mycket punkband, men jag var där en gång.
När som du faktiskt,
minns? Som jag minns dessutom, då det var något punkband. Så det var lite punkband och lite annat. Jag kan berätta en ganska kul historia om Per Hasslund och Domesrocken. Att när vi kom det, vi hade ju suttit värmt upp hos mig på Sikvägen 1 och klämt lite bejas och sådär. Och sen gick man ner då till domen, sängen. Och då började det precis. Och då stod Perre och liksom hälsade alla välkomna och sådär. Och då kommer vi precis och då tittar han på oss och så säger han, precis som han säger, ja, mina damer och herrar och ni andra, och så tittar han upp på oss där som precis kommer. Det var varken damer eller herrar.
Men det kom ju ändå ur samma gäng som växte fram på något vis ur det här punkgänget.
Ja, man kan ju fundera på om det hade blivit någon domusrock utan punken. Nej. Det var liksom mycket det här.
Och för några, liksom, efter några års tid så var det ju också någon sorts söndagsmöten alldeles nere, det som kallades för badbacken.
Det var väl samma tidsepok ungefär?
Ja, det är några år senare.
Ja, det är några. Domusrocken är, då är vi fram en bit på 80-talet. Typ 83, 84, 85 skulle jag gissa mig till sådär.
Ja, och det var på den tiden som jag var så arg på att den här förorten ens hade funnits, så att jag sällan åkte dit. Men jag var här och spelade en gång då. Nu ska jag säga så här, jag är jävligt stolt över att komma härifrån, bara så att ni vet det. Det är faktiskt verkligen så. Så jag håller på, jag ska göra en t-shirt, men jag måste bara ha rätt sorts bild där det ska stå Sikvägen.
Du är stolt över att komma härifrån, komma härifrån?
Nej, alltså, nej, jag kan stanna kvar ett par timmar till.
Men fick du till det?
Ni bor i Göteborg, är du med?
Ja, men det är något jävligt märkligt. För det är ju så här, jag och Arne, vi har någon sorts Göteborgs humor som jag ändå upplever från en del folk här. Och det undrar jag så här, har det uppstått på egen hand? För inte fan känner jag någon göteborgare som har uppvuxen här.
Nej.
Nej. Folk kommer överallt ifrån. Härjedalen, Jämtland, Åland, Finland, men inte kommer de från Göteborg?
Nej.
Nej.
Inte en enda.
Nej. Men det där, det var ju mycket spontandiktande och mycket bejas då. Så jag kommer ihåg så här, det här var en helt perifär berättelse som jag inte tror med i någon av böckerna. Men jag hade hört någon sån här från någon humorshow, någon slogan som systemet skulle ha för att kunna sälja billigare sorters vin och sprit. Och då var det från en föreställning som någon hade gjort den här: om tjejen ska grejas ska hon mejas med bejas. Och när jag drar den på någon fest så svarar Arne jävligt kvickt: men ska man greja en tant går det bra med diamant. Och då vet jag. Men då kommer jag också sen med: om killen ska trivas ska det hivas fram kivas. Men ska man greja en gubbe går det bra med en nubbe. Har du ännu fortsättning på det här?
Nej, det är inte så bra så. Men för de oinsatta så, om man är liksom, jag vet inte, de tog bort bejas från Systembolagets sortiment någon gång på 90-talet.
Och då dog punken i Bollmora.
Och då dog punken i Bollmora. Bejas var ju liksom det billigaste, systemets billigaste vin. Och det importerades från Turkiet och hade, och det här kan man till och med läsa i Wikipedia, att det hade en eftersmak av pappkartong och sur disktrasa. Precis, så vi importerades det liksom tankbilsmängder med det där, så att drack man bejas i februari och sen drack man bejas i mars också, och det gjorde man ju, så smakade det inte riktigt likadant, utan det var liksom olika lastbilshärtappningar.
Eller båtlaster tror jag kom in. Det här var en total utvikning också. Jag brukar hitta på, nu för tiden så brukar jag hitta på ordspråk från de södra förorterna. Vilket är någon sorts provins som sträcker sig någonstans mellan här och Farsta kanske kan få vara med då, fast det tillhör Stockholms kommun, och Brandbergen och sånt där är väl med.
Göteborg.
Nej, det är de södra förorternas förort. Men sådär ett ordspråk från de södra förorterna då är till exempel: bra vin smakar bensin.
Bor man i tankarna på andra vägen.
Så kan det vara. Så kan det vara. Jag gillar din tanke, Kjelle, att man ser att du ser det här som en uppföljare till, alltså att Arnes bok är en uppföljare till Bosses bok. Och kan det bli en bollmora till geologi möjligen?
Jo, men visst ska det bli fler böcker.
Sen så försöker jag snacka in Arne lite löst på en del idéer.
Du har ju redan, det kanske vi ska avslöja, får man det? Att du har redan skrivit 8 kapitel på en bok till.
Ja, men så är det.
Det fick jag inte avslöja.
Jo då, det är ingen hemlighet. Jag har ju gett ut den här, den tredje punkaren. Och nu håller jag på med en uppföljare som jag har i arbetsnamnet, den 10:e punkaren. Jag kör någon form av Graham Greene-numrering där. Och då ska det handlar till stor del om när punkare med grönt hår och trasiga kläder ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Unga män med ett massivt ointresse för allt utom bejas och punkrock. Det kan man säga, det går ju så där och landar de här bäst betalda raketforskare.
Får jag fråga en grej? Sågverk 80, visst kom man från Sikberg?
Jajamän, Sågverk 80 kom från Sikberg.
Vad har du för relation till dem?
Ja. Väldigt stark relation.
Ja, det där var ju Sikvägens första punkare. Jag skriver ju om Sågverk 80 i min bok. Det var ju Nenne, det var Chompa och Lillis och även Lasse som han heter i min bok, eller Anders, var ju med där.
Och
Erland förstås.
Och Erland som inte pallade att vara med på konserten då.
De hade ju en legendarisk spelning på Långholmen. För var man punkare sent 70-tal, tidigt 80-tal, då var det Långholmen-spelningar som gällde liksom. Fredag, lördag, söndag. Allt från helt okända band till liksom Ebba Grön och Dag Bag och allt möjligt. Mm.
Jag var ju ganska med i själva arrangemanget, i arrangerandet utav det hela.
Tyvärr finns det ju ingenting bevarat, eller på gott och ont kan man säga, så finns det ju ingenting bevarat.
Jo, jag har ett kassettband med
då. Lägg av!
Så jag tänkte jag skulle försöka rätta det på.
En man med ett kassettband med Sågverk 80, det är ju helt fantastiskt.
Jag tror det finns foton
så härifrån. Foton från Långholmen, det finns det, men att det fanns något inspelat, det visste inte jag.
Det är det värt i Japan då?
När vi är inne på konserter tycker jag det är på sin plats att berätta om turnén till Flen.
Turnén till Flen
tycker jag.
Okay. Ja, det var inte bara Flen, va? Vi täckte väl in Göteborg och något mer där så. Hur tänkte du då?
Pratar vi Skabb nu?
Ja, då pratar vi nog Skabb.
Skabb hade ganska, ni hade ett förband.
Ja, vi hade Ebba Grön som förband där.
Det är ganska tungt. Ja.
Vi hade Ebba Grön som förband i Göteborg också.
Är det det jävla bandet från Rågsved?
Precis, som också höll till i lokalen där i Blås ut. Jag måste faktiskt berätta först om lokalen, för du har ju varit där och spelat. Kanske någon annan har varit där också. Men Hängt med Bröderna Bråten så har man säkert varit där, för de repade också en hel del där. Ibland så hittade vi på egna band som fanns i 2 dagar.
Det var ett skyddsrum nere under tunnelbanan.
Under tunnelbanerälsen. Så att en gång var 12:e minut så liksom hade man en tunnelbana som kommer in. Kan ju tänka att stå liksom i ett skyddsrum direkt under en tunnelbaneräls. Det låter rätt mycket. De flesta av oss skulle nog bara hålla på så här. Men vi repade alltid så jävla högt som man hörde i tunnelbanan. Man kände den lite och tyckte att fan, det blev lite mer tryck i basen möjligtvis. Men kan ha påverkat rytmen också i vissa låtar kanske. Om det var någon sorts tjukung, tjukung, tjukung. Men det kan jag inte komma ihåg. Men tillbaka till Flen, som också låter som en titel. Hem till gården. Tillbaka till Flen. Ja, vad var det du ville veta? Vi rullade i alla fall in där. Då hade vi spelat i, kommit från Göteborg och så bland annat, och där hade det gått jättebra alltihopa. Allting gick verkligen skitbra.
Men det jag tänkte på var väl mer att När man spelade på landsbygden skulle man åka på spö ibland.
Det var ju det vi, det var ju det vi var helt övertygade om i det här läget, att vi kommer få så jävla mycket stryk. För när vi kommer in till det här stället, som dessutom tydligen hette Amazon, det var mer än vad jag kommer ihåg, men det har jag fått reda på efteråt.
Inte synda.
Nej, 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 nej. Och det var dessutom fullparkerat med Amazon. Och liksom de här Amazon-raggarna, de som inte hade råd med en riktig jänkare, de var ju liksom värst. Ungefär som de hade någonting att bevisa för de som hade riktig amerikansk bil. I alla fall om jag räknar med när det gäller att spöa punkare. Så jag vet att vi hade någon känsla av oss allihopa som satt i den här bilen. Som för det första var alldeles belamrad med urdruckna Pripps Export flaskor i glas. Det var inte jag som drack dem. Jag drack inte innan jag spelade trummor, så skyll inte på mig. Dessutom hade vi någon sorts rökmaskin som påminner om den som var på, om någon var på Bob Marley på Gröna 77.
Nej.
Det var samma rökmaskin, tror jag.
Var det inte bombskämt som var rökmaskin?
Jag vet inte, jag ser plötsligt uppstår en rök och den luktar väldigt... Ja, jag vet.
Var det inte man sån rökmaskin?
Ja, visst. Ja, ja. Inte vet jag. De hade någon parfymering i alla fall.
Men vad då? Fick ni stryk eller fick ni inte stryk?
Vi är helt övertygade om att det här är det som kommer hända. Vi fick fan inte sluta spela. Det var sån succé så att till slut så tror jag att vi spelar tillsammans båda banden och kan liksom inte komma på mer att göra, bara helt enkelt. Men det var ju Amazon-dragare. De var bara inte lika... ordet hade inte spritt sig till Flen liksom, på något vis.
De visste inte att de skulle
spela. De var för dumma för att förstå dem.
Ja, jag tänker att vi ska avrunda den här. Om det, där kommer någon fråga till.
Vilka är på nedre bilden av den? På boken.
Nedre bilden är ju de båda famösa bröderna från... Rågvägen i Fårdala. Det måste jag gå och kika här.
Ja, det är det.
Det är ju faktiskt tre man på bilden. Här längst upp i Bosse. Som ska försöka lära Lasse, eller Anders som han heter egentligen, att spela trummor. Det går ju så där. Sen skulle ju Anders dessutom lära mig att spela trummor. Det gick inte alls. Men det finns ingen bild på. Det där är ju också Lasse. Och det där är Hasse, eller Anders och Johan som de hette egentligen.
Det är så otroligt alltså att Arne har tagit så mycket bilder från den tiden. Det är verkligen en skatt, ska jag säga. Det finns så sjukt många bra bilder.
Vi skulle ju egentligen ha en fotoutställning. Problemet med fotoutställningar är att det är inte som att skriva en bok som man bara sätter sig hemma och gör, utan...
Nej, dessutom jag bröt i både benet och hon är på sjukhuset.
Ja, fast det är förenat med kostnader också. Man ska lämna in foton, det ska förstoras och det ska fixas. Och så att det bidde ingen fotoutställning. Nej. Det bidde bara ett författarsamtal.
Men vi kanske kan göra en sån här fotobok ifall folk är intresserade.
Man borde göra någonting med de där gamla fotorna. Två av dem är ju på omslaget i min bok. De är faktiskt jävligt snygga de där.
Ja, det är en skitsnygg, verkligen.
Verkligen snygga.
Ja.
Precis som ni
det är precis vad jag tänkte säga. Kan vi få byta rubrik på det här evenemanget till Arne och Bosse, verkligen snygga?
Perfekt, ja, tycker jag. Jag tycker att vi ger båda två en stor applåd.
Ja, man får göra så här, Arne. Man får liksom...
Och... Stanna gärna kvar. Stanna gärna kvar. Arne har ett helt batteri med böcker som han gärna säljer, signerar. Och jag tror att Bosse kan skriva dem också kanske.
Ja, det kanske jag kan göra eftersom jag inte har några.
Alla som är med i boken kan väl skriva.
Ja, om man är med sen så kan jag skriva en. Ja.
Så häng gärna kvar om du vill. Och stort tack för att du kom, även fast det var 18 grader varmt och solsken.
Ja, Niklas Wennergren, hur tycker du att det här gick? Är du van att vara moderator på sånt här fantastiska evenemang?
Man kan säga så här att när det gäller att vara moderator så var det här den första gången som jag var det. Men har man två killar som Bosse och Arne så behöver man inte så mycket moderator mer än att man ska se till att de håller sig något så när till ämnet och att driva på dem lite grann. Och det, de är ju fantastiska historieberättare båda två. Mm.
Och du är lite grann av pappa till det här. Ni är flera stycken som har sett till att det här kommer till, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är jag, Arne och Jalle och Bosse. Idén dök ju upp när du och jag intervjuade Bosse. Och Arne hänger ju på allt, bara man frågar. Och sen så har vi haft Jalle då, som har hjälpt till med roll-ups och allt sådana där grejer runt omkring. Och projektet var ju egentligen mycket, mycket större. Men det blev helt enkelt för dyrt. Tanken var ju att Arnes enorma fotosamling skulle stå uppställd här ute i utställningshallen också. Och att det skulle vara under en vecka så att alla gamla Tyresö-punkare kunde gå och se bilder på sig själva. För det är ju också väldigt, väldigt kul. Mm.
Det kom väldigt mycket folk. Jag tror att vi har varit över 50 personer här inne. Eller vad, han du räknar om?
Ja, han räknar om. Det var över 50 personer och med tanke på väder så är det ju helt sjukt faktiskt. Vi trodde att det skulle komma 3-4 stycken när vi såg att det var liksom, den där solen går ju inte ner. Det kommer ju inga mål.
Exakt. Och det här med killar på de här spensliga killarna på 70-talet så kommer in. Liksom gubbsen kommer.
Ja, de är lite biffiga idag. Det är de ju faktiskt. Det ska man ju säga. Men jag tycker att det är så himla fint. Det kom, man hade på sig sin Motorhead-tröja eller sina gamla militärbrallor eller ja, vad det nu är man klär sig i idag. Det är faktiskt himla fint. För någonting man faktiskt glömmer bort, det är ju faktiskt att det här är ju kulturhistoria om något. Och även om punken ses som liksom den fula ankungen utav många musiker, ingen kunde spela, det lät för jäkligt och sånt där, men den har ju betytt så oerhört mycket. Och det visar ju till exempel att vi har ju till exempel Lars Kleveman som är sångare på Operan idag, Peter Dixon som nämndes i programmet, som också är från Tyresö då, inte skillnad från Lars Kleveman, men som också jobbar på Operan. Oerhört många kreativa personer är ju sprungna utifrån punken. Mats Knudsson, den politiska reporten till exempel, är också punkbandsångare. Och våran före detta polischef ska vi ju inte glömma bort.
Just det. För det här var liksom det man sa. Det var kreativt. Från liksom hundratals människor som höll på så blev det några stycken riktiga stjärnor.
Ja, grejen var väl att det fanns inget att göra. Man fick ingen hjälp med någonting. Så man gjorde det själv.
Mm. Niklas Henningen, vi måste också tacka biblioteket i Tyre. Vårt fantastiska bibliotek som har liksom gjort det här möjligt.
Ja, verkligen. Alltså, det är helt otroligt vilket fint jobb de har gjort. Jag pitchade den här idén för Susanne som är chef här, Gunnarsson. Och bara på några dagar så hade vi jättebra kontakt, backup. Nu var vi tvungna att ställa in den första gången, men som sagt, som Ulf Lundell sa, en inställd spelning är också en spelning. Men det här var helt otroligt.
Ja, det känns bra va?
Det var som Kobra fast i Tyresö.
Och alla här, nu hänger alla kvar här. Ja. Det är fullt med olika gamla kompisar som möts. De känner inte riktigt igen varandra.
Nej.
För de såg inte ut så här på 70-talet.
Nej, men de vet att de är sikisar. Till skillnad från mig då, som är krusis.
Ja, exakt. Sikvägen forever.
Ja, det är verkligen så. Det som jag har varit helt tagen av var ju att jag hade ingen aning om att Kjelle i Bosses bok var den Kjelle som jag har känt i många, många år. Utan jag tänkte ju att det var någon annan. Men så sitter han där och pekar på honom. Det varit väldigt kul.
Ja. Tack så mycket Niklas Wendingen för att du har varit med och ordnat det. Nu får du mingla runt omkring bland dina gamla kompisar.
Ja, tack så mycket. Ja.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har spelat in det här heter Ann Sandin Lindgren.